så tror jag att Gud, han möter oss i det. Det är det här som Jesus säger här, att när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna i gathörnen, utan för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som ser det fördolda. På något sätt får vi som församling kliva in i kammaren med Herren och stå upp inför honom och söka honom, fråga honom, vart är vi på väg? Vilka är vi som församling? Vad har du för oss? Vi får söka honom för landet som befinner sig i en kris, för staden som har utmaningar precis som landet, och att vi får göra vår prästerliga tjänst där, att be för vårt land och vår stad, och också att vi får stanna upp och låta Gud tala till oss om vilka är vi som församling, och att han får forma oss bara. Och vi kommer att tala lite grann idag om vad det innebär att få kliva in med honom, helt enkelt. Det grekiska ordet för bön som Jesus använder här, när ni ber, det är prosevkomai. Ungefär så tror jag man kan uttala det. Men det beskriver bön som tillbedjan, hängivenhet och förtrolighet med Gud. Och det här är ju på ett enskilt plan, men det på andra ställen i evangelierna, när samma ord används, så talar det om en gemensam bön med samma betydelse. Att man får göra det kollektivt på det här sättet. Att ha en tillbedjan, en hängivenhet och en förtrolighet med Gud. En närhet till Gud. Och det är det som Jesus då säger, att när ni har den här tillbedjan inför Gud, när ni har er hängivenhet med Gud, när ni kliver in i förtrolighet med Gud, då ska ni inte göra det i mitt bland alla andra, och så att alla andra ser, för att alla andra ska se er, utan ni ska göra det i det enskilda rummet. Och jag tänker bara att det här är en betydelse som vi får ha med oss, att i våran bön så får den vara fylld av tillbedjan. Det handlar om hängivenhet till Gud, och även om vi kanske inte alltid känner det, vi kanske inte alltid känner att nu är det bara det jag vill, att tillbe Gud, att tacka honom och ära honom, eller jag känner inte hängivenheten till honom i den här stunden, eller jag känner inte mig så förtrolig, så nära Gud, så är det som vi har och äger i Gud, och det är det som vi är kallade till. Och i den här bönestunden så kan, när jag kliver in och faktiskt tror på de här sakerna och kliver in och agerar utifrån det i min bönestund, så får det förvandla mig, och det får förvandla mitt sinnelag, och det får låta mig kliva in i Guds plan, Guds perspektiv. Och därför skulle jag bara vilja hänvisa till femte Mosebok kapitel 33 vers 27. Där står det: en tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Det här är ett bibelord som har varit väldigt viktigt för mig. Det är ett familjebibelord som har funnits med, som jag har fått skickat med mig från min pappa som har fått det av sin morfar. Och sådär. Det är något som jag står på det sättet. Jag tror att vi kan få med oss sådana grejer på olika sätt. Man behöver inte ha det. Gud kan ju tala till oss och ge bibelord till oss, och de kan bli viktiga för oss. Och vi kan få ett arv genom att vi blir frälsta, så får vi kliva in i ett arv. Och vi kan få andliga fäder och mödrar som ger oss ett arv på olika sätt. Men det är inte det är en del av poängen, men just det här att Gud är urtidens Gud. Och han är våran tillflykt. Han, här nere råder hans eviga armar. Han har kontrollen. Han vet vad han gör. Hans plan är den perfekta planen. Och han har koll på vad han gör. Vi behöver inte tvivla på att okej, nu händer det någonting. Det här hade nog Gud missat. Nu kom ett coronavirus. Det hade Gud inte koll på. Han måste ha felberäknat här någonstans i historien. Och så kom detta. Utan han är urtidens Gud som har satt igång hela världen. Och vi får räkna med att han är den som står utanför tiden. Han är den som är början och slutet, alfa och omega. Och han kommer och möter oss ifrån situationer. Han har redan sett början och slutet av corona. Han kommer ifrån situationer som vi möter och vet vad som händer i dem. Han vet vilka beslut vi kommer ta. Och så Gud, han är skaparen. Han är den som har koll på historien. Sen är det kanske inte han som beslutar att corona kommer komma. Eller att du kommer fatta det här beslutet. Men han vet att det kommer hända. Och hans plan är så mycket större än de detaljerna i historien. När vi läser första Mosebok 1 och 2 så handlar det om skapelsen. Och Gud, när Gud skapar så säger han om och om igen att det är gott. Det som han skapar är gott. Och han säger att det är mycket gott när han är klar. Och här sätts Guds plan för världen igång. Guds plan för mänskligheten sätts igång. Och om man går till, om ni har Bibeln med så kan ni gå till första Mosebok kapitel 1 och 2. Och i kapitel 1, vers 26-28 så står det om hur han skapar människan. Och vad han talar ut över dem. Han säger att de ska skapas till vår avbild. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden. Och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och så står det att Gud välsignade dem och sade till dem: var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Så det första som Gud säger till människan, det är: var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Vissa av er kanske vet vem Agne Nolander är. En gammal EFS-räv. Teolog och tidigare rektor på Johanne Lund. Han säger i alla fall att det här som Gud talar ut över människan här, det är en del av människans härskaruppdrag. Att vi ska vara fruktsamma och föröka oss. Vi ska uppfylla jorden och lägga den under oss. Vi ska härska över skapelsen. Råda över den är ett annat sätt att uttrycka. Det beror lite på kanske vilken bibelöversättning man har. Men att härska över djuren och skapelsen. Och i kapitel 2 i första Mosebok vers 15 så står det: Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Och det här blir samma sak då, att få ta hand om skapelsen, att härska över skapelsen. Och det är vårt härskaruppdrag. Men sen i kapitel 3 som följer på här, så som många av oss vet så kommer syndafallet där. att människan gör uppror mot Gud. De gör det som Gud har sagt att de inte får göra. Vi kommer inte gå in på alla detaljer på det. Men man förlorar närheten till Gud. Tillgången till Guds närvaro. Och vet ni, Gud är livets källa. Han är den som har gett oss liv. Han är den som är liv. Så därmed förlorar människan livet. Det står att människan blir slav under synden och döden. Och vi har inte längre tillgång till livet. För Gud är livet och livets källa. Och människans goda härskaruppdrag blir ju förvrängt nu. Så exempelvis så vi exploaterar och utnyttjar skapelsen istället för att förvalta den. Och vi kan ju ha goda intentioner och vi kan göra det här bra emellanåt. Men som vi vet så gör vi det inte tillräckligt bra. Och vi dödar istället för att föröka. Sen så föröka oss. Vi har ju förökat oss och uppfyllt jorden, kan man tycka. Men det finns många exempel på hur vi inte lever ut härskaruppdraget som Gud har tänkt för oss. Och vi kan nog känna igen oss i det här. Man kan se det på ett väldigt stort och plan. Liksom, att ja, men vi fördärvar skapelsen. Och växthuseffekten håller på att gå under. Eller att vi dödar istället för att ge liv. Det här med att krig till exempel, eller abortfrågan eller något sånt där. Men om man går till sitt enskilda liv så kanske de frågorna blir ganska distanserade, långt borta från oss. Där vi istället då får inte tycka att vi inte är en del av det, för vi på något sätt är vi en del av världens bortvändhet från Gud. Men det som det handlar om är ju att jag kan känna igen mig i att jag lever inte ut härskaruppdraget på det goda, perfekta sätt som Gud har sagt till mig att, eller som han gav Adam och Eva att göra i Edens lustgård. Jag misslyckas med saker och ting. Jag kanske vill ge liv till en människa. Men jag märker att det är inte liv jag kommer med. Utan till den här människan, så i min liksom förvrängdhet på något sätt, så ger jag död. Inte att jag dödar människan, men att jag dödar den inre människan. Och där får ju Gud upprätta oss, hjälpa oss, vägleda oss till att vara livgivare. Men en tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Han har koll, han har ju sin tidslinje, sin plan. Och han sände sin son, Jesus Kristus, som är anledningen till att många av oss sitter här idag. Och han kommer och lever utan synd. Han säger att han har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Människan blev avskuren från livet. Och Jesus kommer för att vi ska ha liv och liv i överflöd, som det står i Johannes 10. Och Jesus predikar. Han blir döpt och får höra från Gud att du är min älskade son. I dig har jag mitt välbehag. Och får ta emot den helige ande. Och så predikar han evangeliet om Guds rike. Och säger: omvänd er. Himmelriket är nära. Matteus 4:17. Han gör det i undervisning. Han undervisar om Guds rike, om himmelriket. Och han gör det genom hur han lever. Han möter människor. Han ser dem som andra inte ser, och han kommer med kraft av himlen in i situationer och förändrar de situationerna. Han kommer och upprättar, han kommer och helar, han kommer och driver ut ondskan. Han kommer och proklamerar att himmelriket är här, och att himmelriket är här, det innebär att kungen sitter på tronen. Och så Jesus kommer med någonting helt annat. Han bryter in i den här historien, och många av oss känner igen det här och vet det här. Jesus, han är den som Gud har talat om genom hela historien. Matteus evangeliet är skrivet till judar med syftet att visa hur Jesus uppfyller skrifterna i Gamla testamentet. Att visa att han är Messias. Så genom Matteus evangeliet är det väldigt tydligt hur Jesus och hans verk sätts in i frälsningshistorien. Hur det hänvisas till Gamla testamentet, hur han är den som skulle komma. Hur Jesus är Guds plan för den här världen. Att Jesus inte är en nödlösning när människan har klantat till det. Utan att Gud har haft kontrollen och vetskapen hela tiden. Och Jesus är den perfekta lösningen. Gud har vetat att så här kommer det bli. Och Jesus är, han är. Det är så Gud presenterar sig i början av Bibeln. Han säger, ni kan kalla mig jag är. Och Jesus hänvisar till sig själv på samma sätt i evangelierna. Han säger, jag är. Så han visar att han är Gud, men också att jag är svaret. Jag är lösningen. Jag är... ja. Den som ni ska vända er till. Och kulmen av Jesu verk blir döden och uppståndelsen på korset. Och uppståndelsen 3 dagar senare. Påskens budskap. Och det som händer där gör ju att Guds rike bryter in i den här tidsåldern. Den nya skapelsen bryter in. Och genom dopet och tron blir vi nya skapelser som får leva av den nya skapelsen. Av livet i Gud. Och inte bara leva av det, utan vara med och etablera den nya skapelsen här och nu. Sprida den nya skapelsen. Härskaruppdraget som vi får och äger och som Jesus sänder oss att stå i. Det får vi vara med och i det lägga allting under honom. Jesus säger, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Lär dem att hålla alla det bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesus sänder ut oss i hans budskap. Och där får vi hans kraft, hans liv, hans nåd, hans kärlek, hans hopp, hans trygghet. Att stå i det, och vi får vara med och skapa, sprida, ge liv, ge tro, ge kraft. Och då har vi äger liv och liv i överflöd, och vi har hopp både nu och bortom döden och bortom lidande. Så då kan man fundera, vad har det här med bön att göra egentligen? Var det inte bönsöndagen och bönen, och varför har vi pratat om allt det här andra? Det var en märklig och lång inledning, kan man tycka. Men jag vill betona att vi har fått tillbaka livet. Och det är vad vi får ta del av i bönen. Alltså, bönen som jag nämnde i inledningen. Det här den grekiska termen prosekomai. Bön som tillbedjan, hängivenhet och förtrolighet med Gud. Det är det som Jesus har kommit, och det som var förlorat, och han har kommit och den nya skapelsen har fått bryta in, och Jesus får ge det tillbaka till oss. Han har gjort det fullkomliga verket. Han säger på korset, det är fullbordat. Och så uppstår han i seger och härlighet över ondskans makter. Och genom det så får vi får tillbe honom i bönen. Vi får leva i hängivenhet till han som har gjort det här. Han som har en perfekt plan för historien. Han som är den perfekta planen och har fört oss in i sin perfekta plan. Som vi får vara en del av. Och vi får leva i förtrolighet med honom. Som vi vet på långfredagen när Jesus dör, så brister förhänget och tillgängligheten till Guds närvaro, till livet i Gud, den blir öppen och vi får komma in till honom. Så förtroligheten med Gud, närheten med Gud, den har vi del utav och den får vi äga, den får vi ta del av oavsett om vi känner så eller inte, som jag sa inledningsvis. Och därför så får vi söka den, arbeta för den, men vila i den också på något sätt. Vila i att det här är sanningen. Det här är vad Jesus har gjort och jag äger förtrolighet med honom. Jag äger hängivenheten till honom. Jag äger närheten till honom. Jag äger livet i honom. Och jag behöver inte arbeta mig till den, utan jag får vila i det, men utifrån det får jag jobba med honom och jobba mig på något sätt. Det blir en paradox som inte är en paradox. Att han sänder oss utifrån sin närvaro. Och vi har en närhet till honom som vi inte förstår. Jag förstår den inte. Ingen av oss förstår den fullt ut. För att den är så mycket större än vad vi kan förstå. För att han, den urtidens Gud. Han som har... Han vars armar råder över den här världen och har gjort genom hela världens tid. Han har liksom brutit in själv i den här världen och fört, om du har tagit emot Jesus i tro och dopet, så har han fört dig in i sin närvaro. Och då får du ha förtrolighet med honom. Men det är så mycket som vill att vi inte ska äga den här stora berättelsen som vi har talat om idag. Den som på något sätt som vi kan stå på, som är evangeliet om vad Jesus har gjort. Utan det är så mycket som vill slå ner oss och få oss att glömma bort den, och som vill också minimera den till mindre delar. Att ja, men Jesus har jag ju, men han är med mig, men jag ser inte fullheten av det. Och det finns så mycket, och självklart har vi grejer som blir väldigt tydliga för oss idag, och det kan vara väldigt lätt att bara prata corona, men jag tror att vi behöver komma bort ifrån det också, för att fullheten av historien är ju så mycket större, och Guds stora berättelse, den började innan världens skapelse och den slutar efter den här tidsålderns slut. Och det har vi förts in i. Och i Guds verk finns kraft, hopp och auktoritet, och där finns trygghet. Vi har inte det i oss själva, men vi har det i Guds verk. Så därför så är det ju självklart att det finns krafter som vill slita bort oss ifrån det. Och därför behöver vi bli påminda om det här. Och vi behöver rota våra liv i hans verk. Vi behöver kliva nära honom och in i utrymmet där vi säger att det, nu, det här är platsen för din röst att definiera oss. Det här du får, jag överlåter mig till att du får tala till mig, visa mig ditt perspektiv. Och det tror jag är vad Jesus talar om här, att vi får, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som ser i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Att vi får kliva in i det fördolda rummet, det rummet som är med bara mig och Gud. Och vi får påminna oss om det på sådana här sätt också och gemensamt. Men vi behöver rota oss på den platsen med Gud där det är jag och Gud. Där han får visa vem jag är. Att jag är, Gud är urtidens Gud som har full kontroll. Och att jag får vara införd i den historien. Att jag, det är min plats. Jag står på den tidslinjen. Jag behöver inte slitas av alla stormar som slits fram och tillbaka runt omkring mig hela tiden. Utan det är hans röst, hans eviga röst som får definiera och som får vara vägledare och som får ge riktning och ro. Och få komma in i hans livgivande närvaro och spendera tid med honom. Och det finns ju utmaningar med det. Jesus säger stäng din dörr. Och jag tror att vi kan ha ganska svårt ibland att koppla bort saker och ting. Så det kan finnas väldigt praktiska grejer som att bara stänga av mobilen om det är en grej som man behöver göra. Eller plocka bort någonting annat som stjäl vår uppmärksamhet när vi väljer att gå in i tiden med Gud. Eller att det är faktiskt så att vi behöver stänga dörren kring en viss tid som är överlåten till Gud. Att det får inte vara någonting som gör intrång på den, utan jag behöver överlåta den tiden. Men framförallt tror jag vi behöver också be Gud om hjälp att stänga mitt hjärtas dörr, stänga min dörr. För att det, som sagt, så är det så mycket som vill stjäla vårt fokus, som vill hindra oss från att höra hans röst, att stilla oss själva. Så att vi får be honom om hjälp att stänga vår dörr, att vara med honom i vår kammare. Och när Jesus talar om kammare så är det så här att kammare, det ordet som används där är tameion. Och det var vanligt att be i övre rummet eller på taket. Och det här ordet, det beskriver ett inre rum där de mest värdefulla tillgångarna förvarades. Ordet betyder ordagrant dela eller fördela. Och beskriver hur varor fördelas från ett förråd. Och applikationen kan bli att det finns en antydan från Jesus att i bönestunden, i den enskilda kammaren, det inre rummet med Gud, så ger Jesus oss, eller den helige ande, ger oss himmelska skatter, rikedomar från det himmelska förrådet. Och det, alltså vi får ta del av någonting från den himmelska världen som hjälper oss att vara mer nya skapelser, formas till det himmelska perspektivet, att se världen med himmelska ögon istället för att ta del av den här världens perspektiv. Och det är någonting som vi behöver formas i hela tiden, och därför säger Jesus till oss, kliv in i din kammare. Men framförallt så är ju Jesus nådens första. Och han, vi behöver inte känna att äger jag inte detta, äger jag inte bönestunderna hela tiden, så finns det en inbjudan till det från Jesus. Äger jag inte möjlig, alltså äger jag inte det himmelska perspektivet fullt ut, det gör ingen av oss. Vi kommer misslyckas med saker och ting om och om igen. Och han är nådens första. Han har tagit våra synder på korset. Så han förlåter oss. Han upprättar oss. Och det är skatter vi får ta del av i det här bönerummet också. Att få känna att ja, det här har jag gjort. Men det handlar inte om vad jag har gjort. Utan det handlar om vad Jesus har gjort för mig. Så jag tror bara att Gud, han vill välsigna oss idag med den stora berättelsen som är Guds berättelse från urtiden. Och att det faktiskt också, när du har tagit emot Jesus, så är det din berättelse. Så här, vi tackar dig, vi prisar dig, vi ärar dig Jesus. Tack för att du har gjort det ultimata verket, att du är. Du har dött och uppstått för oss. Och ja, vi får leva i tillbedjan inför dig. Vi får leva i hängivenhet, i förtrolighet med dig på grund av vad du har gjort. Vi ber att du fyller oss med bönens och nådens ande nu här. Vi ber att du leder oss in i vår kammare, Herre, och att du hjälper oss att stänga dörren. Herre, vi ber att du visar oss just nu vad för saker det kan vara som hindrar oss från att stänga dörren. Men framförallt så ber jag, Herre, nu också om uppenbarelse av en djupare rotning i din berättelse, här, en uppenbarelse av hur vi får vara en del av den. Att du har fört oss in i din plan. Och det är bara din nåd. Så vi tackar dig, Herre. Vi prisar dig. I Jesu Kristi namn. Amen.